God morgon och varmt välkomna till dagens seminarium. Idag är det dags för oss på Institutet för mediestudier att presentera vår årliga rapport om annonsintäkterna för medier med journalistiskt innehåll. Nyhetsjournalistiskt innehåll. Jag heter Ulrika Bäckfris och jag är föreståndare för Institutet för mediestudier. Och vårt uppdrag är att med hjälp av forskningen öka kunskapen om hur medier fungerar och agerar. Och för att förstå det är det också centralt att förstå de ekonomiska villkoren. Och därför är vi väldigt glada över att IRM, Institutet för reklam och mediestudier, för 8:e året i rad gjort den här rapporten åt oss. Ni i publiken är med oss digitalt, men på plats här i IRMs lokaler finns panelen. Så jag säger varmt välkomna till Madeleine Thor, VD för IRM, Johan Taubert, VD för TU, tidningsutgivarna, och Anders Malmsten, journalist, författare och grundare av tidningen Dagens Medicin. Jag tänker inte prata så mycket mer, utan jag lämnar över ordet direkt till dig, Madeleine Thor, så får du presentera rapporten.
Ja, tusen tack Ulrika. Ja, då ska vi kika på hur reklamintäkterna till journalistik har utvecklats under 2021. Och vi ska också kika på en prognos för kommande 2 år. Och ni som följer den här marknaden, ni vet ju att 2021 var ett veritabelt rally på annonsmarknaden. Det gick riktigt, riktigt bra. Och idag då så ska vi besvara den spännande frågan: hur gick det för journalistiken under det här fantastiska året? Jag kommer att hålla er på halster i några minuter till. Jag ska gå igenom lite saker först och sen så ska ni få svaret på den frågan. Då tar vi och börjar här. Och som sagt, vi har haft det här samarbetet med Institutet för mediestudier nu i 8 år. Och det man har varit nyfiken på, det är hur reklamintäkterna för journalistik har utvecklats. Och det vi då har valt att göra, det är att kika på alla de plattformar där journalistik förekommer. Så det kan vara i tryckt dagspress, det kan vara tryckta tidskrifter, det kan vara tv, det kan vara över internet eller digital video. Alla olika plattformar där det förekommer nyhetsjournalistik, oavsett distributionsform, oavsett plattform, oavsett annonsformat är med här. Och vi har då 250 stycken titlar som är med. Och de flesta titlarna som är med, de är ju vad jag skulle kalla hybrider. Man kanske har börjat i tv-formatet eller man kanske har börjat i dagspressformatet, har utvecklats till internet, har utvecklats från internet till video. Sen har vi förstås med nyhetsaktörer som också har sitt ursprung digitalt. Så att det finns många olika typer av titlar som är med. Det kommer ju komma en publikation så småningom också där samtliga som är med är listade för den som är nyfiken. En sak som är viktig att veta innan vi börjar titta på de här siffrorna, det är att vi har under många år arbetat med fasta priser i den här studien. Vi tittar ju över ett ganska långt antal år, ända från 2008 till 2023. Vi har ju prognos för de sista 2 åren, så då är det bra att vi arbetar med fasta priser. Vi kommer att ha 3 segment här idag. Först har vi en liten introduktion till reklammarknaden bara för att ge er som tittar idag en bakgrund. Sen kommer vi ha de faktiska talen, så hur har det gått för medier, nyhetsjournalistik och annonsintäkter under 2021. Och sen det 3:e segmentet kommer vi kika på lite olika kategorier. Andra kategorier och hur de utvecklas. Och det är oftast kategorier som är viktiga för journalistik, men vi har också lite andra kategorier. Så det är de 3 segmenten som vi har med oss då i den här presentationen idag. Jag tycker vi kör igång. Vi börjar då som sagt med en introduktion till reklammarknaden. Och vi börjar här med en bild som vi ska ta det lite lugnt med, för den är lite komplicerad. Det kommer att vara en del siffror, så jag hoppas att ni väljer att hänga med ändå. Jag ska försöka förklara dem så bra som det bara går. På den här bilden då så ser vi ju en röd linje, och den röda linjen är ju då omsättningen för reklaminvestering över tid. Och sen ser vi blåa staplar, och de här blåa staplarna då, de är tillväxten. Och om vi börjar med att kika på den röda linjen där, så ser du att under 2021, som är det senaste hela året som vi kan redovisa, så omsatte i fasta priser reklammarknaden nästan 41 miljarder kronor. Och vi ser ju också att det är ett nytt rekord. Aldrig har den röda linjen varit högre än under förra året. Och om vi tittar på tillväxten, den blå stapeln som vi ser där under, så ser vi att den var 16% under 2021 jämfört med 2020. Så när vi säger då att det var ett veritabelt rally under förra året, ja men då var det verkligen det. Det gick riktigt, riktigt bra. Och det gjorde det ju efter ett ganska tufft år som ni ser här, 2020. Då ser vi att den röda linjen pekar neråt. Intäkterna minskade under 2020 med lite drygt 5%. Så efter ett tufft 2020 med corona, så skedde vad vi skulle kunna kalla en väldigt snabb återhämtning. Och den kan man väl säga har flera orsaker. En orsak är givetvis att vi såg en återhämtning i ekonomin. Och BNP växte ju med lite drygt 5% under förra året. Och reklaminvesteringarna är ju beroende av ekonomins utveckling. Och en annan förklaring har vi på nästa bild. Och den här bilden då, den visar hur mycket nya pengar som kommer in i digital marknadsföring varje år. Och här så ser vi att under 2021 så kom det in över 5 miljarder svenska kronor i digital marknadsföring. Och det är ju mer än något annat år. Ni ser de tidigare åren från 2013 här. Så det man kan säga var väl att det blev ett strukturellt skifte, där ett digitalt beteende, där en ökad e-handel, alla bäddade för att det skulle bli en rusning mot digital reklam. Och det var då det som till stor del gjorde att vi fick den här fantastiska uppgången under förra året. Vi fortsätter, och då ska vi titta lite på hur det har gått för olika mediekategorier. Och vi börjar lite brett med den här bilden. Och här ser vi ju då utvecklingen mellan 2010 och 2021. Där vi tittar på de stora och breda kategorierna. Så vi tittar på digitalt, och då har vi slängt in allt digitalt. Vare sig man tittar på en banner eller om man tittar på online video. Allt det har vi slängt in i digitalt. I print har vi slängt in allting som är print, det vill säga tryckta tidningar, tidskrifter, men också DR och tryckta kataloger. Sen har vi TV, radio, bio. Vissa undrar kanske, vad är det där lilla gröna högst upp? Ja, det är utomhusreklam. Och om vi tittar över den här tidsperioden då, ja men då ser vi hur digitalt har växt kraftigt, medan alla de tryckta produkterna har minskat kraftigt. För några år sedan så var det kul att göra den här grafen, för då hade digitalt och print nästan bytt plats, och då var det en väldigt enkel pedagogisk förklaring. Men nu så har vi kommit ännu lite längre, och inte nog med att de har bytt plats, utan digitalt tar nu 69% av alla investeringar i reklam. Så att det har varit en ganska dramatisk resa, får man väl säga, under de här dryga senaste 10 åren, som man kan följa då på det här sättet. Och hur ser det då ut nu under 2021? Hur väljer annonsörerna att fördela sin investering i annonser? Om man tittar lite brett på olika kategorier, så har de valt att fördela sina annonser på det här sättet. Allt det som är rött, som heter sök, display och landkataloger eftertext, det är alltså olika digitala alternativ här. Och om man då pratar om intäkter till journalistik, då kan man väl säga att de här intäkterna, de kan ju finnas i alla de här olika kategorierna. Så att intäkter till journalistik kan finnas dels på TV, de kan finnas i tryckta nyhetsmedier. De finns ju till stor del till exempel i display-kategorin, där man har bannerintäkter och så vidare. Så att här kan man säga att intäkter till journalistik omfattar 12% av reklamkakan under 2021 och återfinns i de här olika kategorierna. Ja, Ni ska ju också få en prognos här idag av oss. Och jag vill bädda lite för den här prognosen som ni kommer att få när vi ska prata om reklamintäkter till nyhetsjournalistik, med att prata lite om Sveriges ekonomi och hur den utvecklas just nu. Och en sak som är viktig att känna till, det är ju just det att utsikterna för svensk ekonomi i dagsläget har sänkts. Och det känner säkert alla till som tar del av medier på olika sätt. Här har vi valt att titta på i den här bilden några olika institut som kan vara av intresse och hur deras prognoser ser ut både för 2022 och 2023. Och inom parentes då så har vi föregående prognos. Och det man kan se nästan genomgående med något undantag, det är ju att utsikterna för svensk ekonomi har sänkts. Samt att utsikterna för svensk ekonomi är lite lägre under 2023 relativt 2022. Och det är klart att den som lyssnar på nyheterna varje dag hör saker om skenande elpriser, en högre inflation som leder till högre räntor, en dyrare matkasse för hushållen. Och det vi ser, det är att det är framförallt hushållen som är negativa idag. Och här har vi valt att lägga med en bild som med all tydlighet visar att hushållen indikerar en svagare konjunktur framöver. Här har vi då en konjunkturbarometer där den blå linjen är hushållens konfidensindikator och den röda linjen representerar företagen. Och det vi då ser här är att framförallt hushållen är väldigt negativa kring framtiden, och att företagen inte är lika negativa i dagsläget. Man har inte blivit lika drabbad. Men det faktum att hushållen ser så här negativt på sin ekonomi är någonting som på sikt kommer att drabba företagen och de annonsörer som väljer att investera i nyhetsjournalistik eller i media överhuvudtaget. Och med det så vill jag då presentera lite kort prognosen på helhetsmarknaden. Så efter det här rallyt som vi har haft under 2021 så är utsikterna för 2022 snarare en ganska flat utveckling. Och den utsikt som vi har satt då för 2023, den är till och med att man inte riktigt kommer kunna upprätthålla en flat utveckling utan ett litet minus. Och allt det här som sagt i fasta priser. Man kan väl säga också om 2022 att vi har ju kommit med Q1 och vi har också beräknat Q2 som kommer imorgon. Så att man kan säga att Q1 och Q2, de ser relativt bra ut faktiskt, men borträknat inflation. Q1 ser till och med väldigt bra ut och även Q2 ser bra ut. Så att vi har fått en ganska bra start på 2022 trots allt. Nu kommer vi till huvudnumret äntligen. Det som vi då har tagit fram särskilt för det här tillfället, hur har det gått med reklaminvestering i medier med nyhetsjournalistik? Och vi börjar med att titta på 2021. Och om ni minns så var ju då 2021 ett rekordår på annonsmarknaden med en ökning om 16%. Och hur har det då gått för journalistiken? Då kommer vi till den bilden. Jo, journalistiken har faktiskt också den fått ökade intäkter under förra året. Från 4,5 miljard under 2020 så blir intäkterna under 2021 4,9 miljarder. Och det är då en ökning som ni ser där med 335 miljoner kronor. Och ökningen i procent jämfört med året innan är 7,4. Så att i en väldigt stark annonsmiljö så har även nyhetsjournalistiken lyckats öka sina intäkter. På lite längre sikt så är ju dock utvecklingen negativ. Här ser vi 2008, då var omsättningen för medier med nyhetsjournalistik 11,8 miljarder när det gäller annonser. Och som sagt, förra året 4,9 miljarder. Så över längre tid så har ju intäkterna då minskat med 7 miljarder. Så intäkterna har försvunnit i snabb takt under de här åren som vi har undersökt. Men ändå positivt då, med en tillväxt under förra året, vad tror då IRM om 2022 och 2023? Ja, tyvärr så tror vi att den här uppgången som vi såg under 2021, den var tillfällig. Och redan under 2022, det vill säga innevarande år, så kommer intäkterna att fortsätta att minska igen. Och bedömningen är att minskningen fortsätter även under 2023. Och jag tycker att det brukar kunna vara bra att kika på hur det här ser ut över tid. Och det är den här grafen. Här ser vi då hur intäkterna har utvecklats mellan 2008 och 2023. Och då ser vi ju då att under 2020 så har ju det skett ett väldigt stort tapp. Vi har tappat över 1 miljard jämfört med 2019. Vi ser 2019 5,6 miljarder kronor i annonsintäkter till journalistik och 2020 4,5 miljard. Även 2018 till 2019 där så ser vi att det är ett stort tapp från 6,4 till 5,5. Så vi hade 2 år med riktigt stora tapp. 2020 så kan mycket av tappet hänföras till covid. 2019 så kom det en ny spelreglering som drabbade marknaden hårt, framförallt när det gäller nyhetsjournalistik. Så vi hade 2 kanske väldigt dåliga år innan. Och efter det då så kom den här lilla återhämtningen 2021. Och på samma sätt så kan vi se en återhämtning i 2010 efter krisen 2009. Så det är inte så konstigt att man får en liten stabilisering slash återhämtning efter ett krisår. Det är ett mönster som vi har sett förut. Men nu under 2022, i år och 2023 så fortsätter den här långsiktiga trenden som vi har kunnat teckna och vi på IRM prognostiserar fortsatta minskningar. Låt oss titta på den här förändringen i procent. Och då ser vi då, de som kanske är extra spännande, det är ju om ni ser längst ut till höger, då ser vi den totala minskningen som vi har sett över hela tidsperioden exklusive prognoser. Och då är det ju nästan 7 miljarder som har försvunnit från annonsintäkter till nyhetsjournalistik. Den genomsnittliga tappet per år, det är stapeln bredvid. Då ser vi att det genomsnittliga tappet ett enskilt år är 6,6% av intäkterna och det motsvarar alltså lite drygt 0,5 miljard kronor. Så 0,5 miljard kronor i fasta priser som har försvunnit varje år under den här undersökta tidsperioden som vi har arbetat med. Ja, men det tror jag var allt för den bilden. Och sen så har vi ju valt att visa det här i som ett index också. Och det här rubriken har vi ofta valt att kalla för krokodilgapet. Och då har vi då indexerat intäkterna för reklammarknaden som helhet och för nyhetsjournalistikens annonsintäkter 2008 till 100. Och sen så har vi kikat på utvecklingen. Och vad ser ni då? Vad ser vi då? Jo, vi ser ju att framförallt efter 2011 så har ju reklaminvestering i medier med samhällsjournalistiskt innehåll gått genomgående sämre. Så för varje år som har gått så har det gått lite sämre än vad det har gått för annonsmarknaden totalt. Och därmed så har vi fått det här krokodilgapet och prognosen visar ju att den utvecklingen fortsätter. Här kan vi också kika på 2021 samt prognosen för 2022 och 2023 och där ser vi ju då att det här fortsätter. Totalmarknaden som vi ser i blått, förra året ökade med 16%, ökade journalistiken bara med 7,4%. Samma sak i år då, där totalmarknaden kommer att öka med 0,4%, men journalistiken kommer att minska med 8,9%. Så under de kommande 3 åren så fortsätter då den här trenden som jag beskrev på förra sidan. Sen går vi vidare och tittar på andelsutvecklingen och 2008 så stod journalistiken för 36% av reklaminvesteringen och förra året så stod journalistiken för 12% av total annonsering. Så att det har varit en resa neråt under de här åren och vi tror att 22 respektive 23 så landar vi på först 11% och sen 10%. Det vi dock kan säga när det gäller förändringen i andel, det är att andelstappet nu ser ut att plana ut. Om vi tittar 21, 22, 23 så ser det ut att ligga på runt 1%. Kanske en klen tröst, men ändå. Och med det så ska vi ha ett sista avsnitt som vi ska presentera, där vi ska prata lite om hur andra mediekategorier som kan vara viktiga utvecklas. Och de här har vi valt först här, några kategorier som kan tänkas vara viktiga för journalistiken, till exempel tryckta nyhetsmedier. Och här ser vi då tillväxten under 2019, 2020 och 2021. Och här ser vi hur utvecklingen har varit riktigt tuff för tryckta nyhetsmedier, framförallt under 2020 kanske. Där en fjärdedel av intäkterna försvann i samband med covid. Och där man under 2021 då, när vi har haft det här veritabla rallyt på annonsmarknaden, inte riktigt har haft någon återhämtning utan snarare en stabilisering. Vi befinner oss fortfarande på minus 3% av intäkterna under 2021. Tryckta tidskrifter har en liknande utveckling som nyhetsmedier, något bättre. TVn däremot fick även den ett stort tapp under 2020. Men fick en relativt god återhämtning under 2021, växte med 12% där. Men fortfarande, om vi tittar på intäkterna till TV, så ligger ju de på 4,9 miljarder under 2021. Och vi ser att under 2019 så var de 5,3 miljarder. Så man har inte fått en full återhämtning hos TV. Här har vi några fler viktiga kategorier för journalistik, nämligen banners och samarbeten, online video och digitala nyhetsmedier. Och här så ser vi då att det ser lite annorlunda ut för de här digitala kategorierna som har gått lite bättre än de som vi hade på föregående sida. Banners och samarbeten fick också ett tapp under 2020, inte riktigt lika stort. Men har fått en god återhämtning under 2021 och passerat 2019 års nivåer. Online video fick ingen tapp alls under 2020, utan snarare en inbromsning och har utvecklats väldigt väl under 2021 med 28% tillväxt. Nyhetsmedier då hade två ganska tuffa år, både 19 och 20, och det förklaras, som jag pratat om tidigare, 19 förklaras till stor del av den här spelregleringen, men fick ett mycket gott år under 2021 och har nu passerat 2019 års nivå. Sen finns det några kategorier som tar andelar som går lite extra bra för. Och det tänkte jag att det kan man ju också fråga. Vem går det bra för då i den här utvecklingen? Och då får vi nämna sökordsmarknadsföring som har ökat varje år. 2019, 2020, krisåret med covid och även 2021. Sociala nätverk är en av de kategorier som det går väldigt bra för. Som har ökat varje år. Det kan nämnas också med sökordsmarknadsföring att det förra året omsätter sökordsmarknadsföring också 15,7 miljarder kronor. Så det här är en riktigt stor kategori. Och sen en ny kategori som vi presenterade för första gången förra året. Podcasts. Som är en ganska liten kategori, omsätter ungefär 250 miljoner. Men växer kraftigt. Och det vi kan säga om podcasts generellt är väl att sådana här kategorier som tar i beaktande det här nya digitala beteendet som vi har, de får upp en god utveckling. Det kan man väl säga att alla de här tre kategorierna, inklusive podcasts, ju kan kapitalisera på. Mm. Och med det så vill jag säga tack för den här presentationen. Jag har min kollega Per Henke med också här, som har varit med och gjort presentationen tillsammans med mig. Och lämnar över tillbaka till dig, Ulrika.
Tack så mycket, Madeleine. Efter den här sifferduschen som vi nu har fått, och med, så undrar jag utifrån ditt, du har ett långt perspektiv på det här. Mm. Vad är det som sticker ut, tycker du, i årets rapport?
Egentligen så är det ju inte förvånande. Efter ett riktigt tungt covidår så har vi fått en liten återhämtning. Men det är just en tillfällig återhämtning. Och men det är klart att det kanske är det som sticker ut, att vi har fått ett litet plus i år när vi har haft minus sedan 2010. Men tyvärr så blir det ett tillfälligt plus.
Kortvarigt plus. Och då blir det en mer filosofisk fråga som egentligen är till alla tre panelen. Att under pandemin så ökade konsumtionen av nyheter, suget efter nyheter. Sen har det inträffat massa saker som gör att kriget i Ukraina, ekonomin och nu valrörelsen. Alltså det finns ett väldigt behov av nyheter. Så konsumenterna går åt ett håll, de vill ha nyheter. Men annonsörerna går åt ett annat håll. Varför är det så?
Kan du börja det? Vad är det?
Ja, det stämmer. Och det här kan väl kallas för någon typ av paradox. Men annonsörerna i det här liksom digitala universet och de här digitala beteendena, det är ditåt man går. Och det är där man liksom måste finnas om man ska kunna ta del av de här intäkterna idag. Och det faktum att annonsmarknaden har gått så bra gör ju också att det finns fler företag som är intresserade. Vi har hört om streamingtjänster som kommer börja satsa på det här. Retail media kommer kanske komma i större skala till Sverige också. Så jag tror att annonsering är en intressant marknad, men det har kommit in och kommer att komma in ännu fler nya medier som kommer att konkurrera om den här pengen. Och i takt med den här beteendeförändringen, i takt med att det kommer in många nya konkurrenter, så har det varit tufft för journalistiken att hävda sig och behålla marknadsandelar som vi ser.
Men jag tänker, det kan jag tänka på så som du säger. Jag tror också att den här paradoxen som du säger delvis också kan förklaras med att det finns en viss tröghet. Jag tror det tar ett tag innan annonsörerna förstår och kopplar ihop de ska placera sina pengar med den här ökade räckvidden som medierna faktiskt har haft under pandemin. Och även fortsätter.
Och frågan är väl också om nyhetsmedierna fortfarande har för stor andel egentligen i förhållande till så att säga de ögon eller den trafik man har. Alltså länge har det ju varit så att man tittar på studier som tittar på där man jämför då hur många tittar på olika saker och hur mycket pengar får med annons, så har ju allt som har varit printrelaterat har ju varit, fått för mycket pengar egentligen, kan man säga. Mobil och digitalt fick ju väldigt länge alldeles för lite. Så det är ju det som, det är ju hela den här utvecklingen under de här åren, att folk har redan konsumerat och då flyttar annonsörerna undan för undan sina pengar dit. Nu börjar vi kanske komma till ett läge där vi faktiskt borde ha mer så att säga, i medierna, för att vi har fortfarande väldigt mycket människor som läser. Och det är väl det som jag tycker är intressant att fundera på framåt. Alltså, vad kan vi göra för att se till att medierna i alla behåller liksom sin andel, den rimliga andel man ska ha i förhållande till hur många som faktiskt tittar på och läser.
Men det är nog värt att poängtera ändå att när man pratar rimlig andel så finns det olika skolor här, och man pratar annonsering i syfte, konvertering eller varumärkesbyggande.
Verkligen. Och så vidare. Och jag tycker vi borde kunna argumentera för det, men det har ju visat sig vara otroligt svårt för traditionella medier att som få bara digitala pengar. Mm. Print kommer fortfarande pengarna, och de kanske inte riktigt. Där får vi kanske för mycket egentligen i förhållande till vad vi levererar. Men digitalt så tror jag också att vi skulle kunna vara bättre än vad vi är.
Johan, du är ändå representant för de mest traditionella medierna, tidningar. Och på en skala från 0 till 5, hur positiva är dina medlemmar inför framtiden?
Ja, men jag kan säga att medlemmarna har varit väldigt positiva det här första, eller det här senaste åren skulle jag säga. Det har ju gått väldigt bra de senaste åren och har varit fortsatt positiva. Men jag tror att många just nu befinner sig i ett läge där man med vånda och intresse följer utvecklingen noga. Just för att se vad innebär inflationen, vad innebär en nalkande lågkonjunktur, hur kommer det påverka affären och hur snabbt kommer det synas affären. Men fram till idag så har det varit jag skulle säga, ganska positiva tongångar, och också att många har, eller flera i alla fall, har uttryckt stor entusiasm över att annonsaffären har gått bättre än de hade vågat tro.
Hur ser, går det att säga någonting? Hur ser framtidsstrategin ut? Går det att säga något generellt där?
Ja, men idag är ganska många övertygade om att läsaraffären kommer bli allt mer central för att finansiera journalistiken. Och förutsättningarna att kapitalisera på den data man får in är i stort sett avgörande för hur man lyckas framåt, skulle jag säga.
Vad säger du, Anders?
Nej, men du är helt rätt förstås att alla tittar nu på läsarintäkter, och det har ju varit väldigt bra att man har gjort det, för det är där pengarna har funnits. Den här utvecklingen, och inte minst när man ser de här bilderna redan från 2008, hur marknadsandelen bara liksom går ner i backen, den närmar sig nu då ensiffriga tal 2024 om den här linjen fortsätter. Det visar ju hur otroligt stor förändringen har varit verkligen för inte minst dagstidningar, som är de som har kanske drabbats mest av det här. Men alla, ja, TV-undantaget, men alla nyhetsmedier har ju drabbats kraftigt verkligen av en minskad annonsering. Och det är klart att då tittar man på, finns det andra ställen vi kan få pengarna ifrån? Och det har ju i grunden varit väldigt, det finns också en väldigt bra i det här, för att man har varit tvungen att utveckla den journalistiska produkten när man säljer den mer direkt till läsarna, om man inte har annonsörerna att luta sig mot. Så jag tycker det finns fördelar i journalistiken, på att man kan se det på vissa håll i alla fall. Men det är klart, i längden så vill vi ju ha både liksom bra läsarintäkter och i alla fall att behålla den rimliga andelen så att säga som nyhetsmedierna ändå bör kunna förtjäna digitala annonser. Och det där är, det tycker jag också är värt att diskutera. Vad är det som liksom har gjort att vi inte har varit bättre på att utveckla den digitala annonsen för?
Jag tror det är sant, och något man ofta glömmer i den här diskussionen, det är ju att många annonser också har ett läsvärde. Om man lyckas man bara liksom berätta för annonsörerna vilka det är man når och får in rätt annonsörerna, då är ju annonsen ett uppskattat inslag.
Visst, inte minst i tidskrifter, där är det den enda kategorin folk faktiskt säger att de gillar annonserna.
Ja, lokaltidningarnas annonser är ju
Jag håller med dig. Jag tycker också att de har en viktig roll att spela i lokaltidningarna, tveklöst. Mm. Och tittar vi där, alltså Norge är ju föregångaren, i alla fall när vi pratar dagstidningar. De har ju varit skickligare än alla andra länder. Och de har ju varit först att bygga läsarintäkter, men de har också varit bättre på att behålla de annonsintäkterna. Mm. Och det, nu är ju, det finns ju nackdelar med att vi bara har tre ägare till dagstidningarna i Sverige. Just det faktum att det bara är tre, utom samma som äger de norska tidningarna. Men fördelen är ju att de har resurser att kanske utveckla tekniken på ett sätt som man inte hade när det var 35 ägare till lokaltidningarna.
Det där är ju lätt att säga att Norge är bättre än Sverige. Men vad är det de har gjort då?
Jag har pratat med dem och det är inte helt lätt att se. Alltså man har ju varit skickligare generellt på att behålla många små lokaltidningar, men Sverige har faktiskt också behållit sina lokaltidningar. Alltså tittar vi på de första tidningarna som finns i Sverige som alltså har varit störst på sin ort, så har det ingen försvunnit under 2000-talet. Den senaste som var en majoritetstidning som försvann i mellersta Skåne, det är tillbaka på 80-talet. Så att de är ju i grunden även väldigt starka i Sverige, lokaltidningarna. Och därför har man också börjat betala av läsarna. Men vad exakt man har gjort annorlunda i Norge och till skillnad från Sverige vet jag faktiskt. Jag ska försöka ta reda på det.
Jag kommer tillbaka till seminariet. Mm. I den här förflyttningen av intäkter från annonsörer till konsumenterna av medier med samhällsbärande nyhetsjournalistik, så ska konsumenterna betala mer och mer. Nu bor vi in i lågkonjunktur, det är en trolig enighet om det. Det är ett ganska dystert läge. Det kommer att bli förmodligen lång tid för att bilda en ny regering i höst. Och det är mycket som hushållen är, som Madeleine, som du säger, mer negativa företagen. Vad tror ni om den långsiktiga betalningsviljan hos konsumenterna?
Vad jag hör från medlemmarna är att många gör analysen att det fortfarande finns marginal att höja priserna. Men med det sagt så vet ju ingen hur mycket tunnare konsumenternas plånböcker kommer bli framåt. Så att Det är väl skrivet stjärnorna just nu. Men tron är att det finns lite marginal att ta mer betalt på många håll.
Vad tror du, Melle?
Jag tycker den är jättesvår att svara på. Vad tänker konsumenten och vad kommer man prioritera när man har en lite tajtare ekonomi? Så jag får väl lita på den bedömning som andra gör.
Jag tror framförallt att man måste ta mer betalt. Det kommer bli helt avgörande. Jag har försökt räkna på det där lite grann och se, alltså om vi nu, papperstidningarna minskar fortfarande. I fjol hade vi första gången faktiskt en ökning av den sammanlagda upplagan, första gången på över 30 år, så totala upplagan av dagstidningar gick upp, tack vare att den digitala då försäljningen ökade snabbare än vad pappersförsäljningen sjönk. Och med fortsättande utvecklingen så är det ungefär 10 år kvar med papperstidningar. Nu har de ju visat sig vara mer uthålliga än vad vi trodde, men jag tror ändå att vi ser framför oss att papperstidningar minskar verkligen som digitala läsandet ökar. Problemet då är ju att vi tar så lite betalt för digitala. Alltså en normal dagstidning kostar 130 kronor i månaden digitalt, men 500 i papper. Och det är klart att det där är en för stor skillnad. Vi måste försöka liksom få upp priset digitalt och ändå försöka behålla alla, gärna öka antalet prenumeranter ytterligare. Det är riktigt svårt. Mm. Och det tror jag är dagstidningens stora utmaning framöver.
Men en utmaning framåt tror jag också är att tidningshusen är tvungna att höja priset på pappersprenumerationer. Alltså pappersprenumerationer är ju en extremt viktig del av affären idag. Men kostnaderna skenar ju där, inte minst för att papperskostnaderna har blivit redan nu väldigt höga. Men om man jämför ett Europaperspektiv är de just nu nästan låga i Sverige. Så att från och med nästa år kommer det förmodligen bli ännu dyrare med papper, och då måste man justera upp priserna i alla fall.
Historiskt sett, det här säger Madeleine ofta, så är annonsmarknaden väldigt snabbrörlig. Det går upp och det går ner och priserna ökar och det svänger fort. Och då, för att knyta an till det du säger där, Johan, vilka är de största orosmolnen just nu? Papperspriserna är en sak. Vad finns det fler för orosmoln?
Ja, ser man en stor arbetsgivare så tror jag man är väldigt intresserad av och kanske till och med orolig för hur lönerörelser kommer falla ut. Skulle inflationen göra att det blir skenande löneutveckling, då är det såklart ett stort problem, för lönekostnaderna är ju tunga för stora mediehus. Så det är ett annat orosmål. Är man en mindre tidning så skulle jag säga att de sämre förutsättningarna att distribuera sin tidning är ett stort problem och orosmål. Postnords nedmontering av sin postdistribution är ett jätteproblem. För att nämna några.
Ja, och sen annonsmarknaden som hittills har gått bra kan ju, som vi vet, är ju väldigt volatil. Kan ju sticka åt ett annat håll ganska snabbt.
Verkligen, och jag tror alltså, dina siffror visar verkligen, Madeleine, att annonserna går otroligt snabbt i konjunkturen.
Och det måste man ju ha med sig när man är i den branschen, men det är ju svårt att ha med sig ändå, så att säga.
I morse kom Swedbank, men nu också att man inte uppnås, och de trodde på ännu sämre siffror än de nu har på bilden. Så det är klart påvilligt med en rejäl lågkonjunktur nästa år, då faller ju annonserna snabbt, och det är klart för lokala tidningar då som du säger, dels behöver höja priset i print för att man får ökade kostnader, och samtidigt få just bara intäkter kanske ut i print på annonssidan. När man samtidigt då vet att man har liksom ett antal år på sig nu att försöka klara den här övergången från print till digitalt. Det kan ju bli väldigt tufft.
Anders, du kom inom kort med en bok om hur tidningarna förlorade sitt monopol på distribution av nyheter och på annonsförsäljning. Det ledde ju fram till, och det, vi ska inte fördjupa oss i det, kanske just till en mer koncentrerad ägarbild, du har nämnt tidigare. Mot den bakgrunden, vad ser du i kristallkulan nu då?
Ja, alltså jag tror att nyckeln till dagstidningarnas framtid tror jag ligger i att ändå ta betalt av läsarna och att få upp det digitala priset. Det kan man säga, det låter ganska enkelt. Det är okej, höj priset, och det är väldigt billigt jämfört med papper, men vi vet ju att folk är väldigt priskänsliga, och höjer vi priset, i Norge är det nästan dubbelt så dyrt att prenumerera digitalt på en dagstidning, då är risken stor att vi tappar liksom marknadsandelar, det vill säga att det är färre som kommer läsa en dagstidning. Och idag är det ungefär hälften av hushållen som har en dagstidning, morgontidning. om det sjunker ner mot sig 40% eller något sånt, det är ju en, ur demokratiskt perspektiv ett jätteproblem för Sverige. Medan Sverige och några andra skandinaviska länder, några till i världen, Japan och så, har haft ju en stor, alltså en stor andel av läsbara tidningar. För tidningarna kanske är bättre att höja priset. Säger man skulle göra som i Norge, dubbla priset och falla från 50-40% av hushållen som har en tidning. Det är ju ekonomiskt då lönsamt, men det skulle vara förödande för demokratin. Så hur hanterar vi det här? Det ska jag säga är en nötaktning.
Borde branschen som sådan vara mer höger under det demokratiska perspektivet på att nyhetsredaktioner med samhällsbärande journalistik får en mer slimmad budget, om man uttrycker det diplomatiskt?
Jag vet inte om det är jag som borde svara på frågan, för det är väl jag som delvis som ska vara mer höger. Jag skulle säga i alla fall att förståelsen för mediernas betydelse för en stark demokrati, jag skulle säga att den är bredare och djupare idag och mer på agendan än vad det har varit under de goda åren. Tack vare då hos politiker och även hos allmänhet, skulle jag säga. Även om det finns stora liksom, grupper i samhället också som kanske hävdar motsatsen. Men det har kommit upp på agendan och det uttalas tydligare både från svenska politiker men EU-håll och internationellt. Att vi förklarar oss som skolbarn om den tredje statsmakten och mediernas centrala roll i en demokrati.
Vad säger ni andra om det?
Jag tänker att det är väl precis som att den här rapporten är väl en del att bara beskriva så här ser det ut. Och sen så blir det ju upp till TU och andra organisationer, politiker, att ta den här typen av information som det finns här och diskutera den och se vilka problem det medför när en halv miljard försvinner om året under de här åren. Och konsekvenserna har vi ju redan sett och har du beskrivit delvis, Anders. I form av den här konsolideringen och så vidare som du nämnde tidigare.
Visst. Mm. Och hela mediestödet är ungefär en miljard. Om man då ser att man tappar en halv miljard om året på intäktssidan så räcker det ut som ett två års tapp för att egentligen då äta upp hela mediestödet. Så att, och nu tror jag, det kommer ju, mediestödsutredningen kommer ju i somras och jag tror ändå att den är bättre, alltså den modell som man Svefors föreslår är bättre än den som finns idag. Men och jag är normalt ganska tveksam egentligen till. Alltså det är inte jättebra att fria oberoende medier lever på statsstöd. Det är liksom egentligen i grunden en bra modell och bättre att man skapar bättre förutsättningar. Jag kan ju tycka då att nollmoms kanske skulle vara en bra idé som har diskuterats, men också om man tittar på hur de stora konkurrenterna då, Google och Facebook, deras skattesituation jämfört med tidningarnas skattesituation som du vill lyfta också. Det är klart att man skulle kunna försöka ha ett lite jämnare spelplan att spela på.
Men
nej, jag kan bara understryka det du säger, du är helt rätt. Och jag skulle säga att alla företag vill ju klara sig utan stöd. Men vi befinner oss just nu i det här transformationsläget och nu i dagsläget skulle det inte gå. Det är en enorm utmaning att hålla liv i den här dyra, mycket dyra kostnadstunga printaffären som fortfarande är huvudaffären samtidigt som man utvecklar den digitala affären och utforskar den fortfarande hur man bäst ska både göra den aptitlig för kunderna men också skapa betalningsviljan och vanan att konsumera nyheter digitalt. Och hålla de här båda spåren igång, det kräver både stora resurser men också ett brett fokus. Och genom den transformationen kommer mediestöd såklart, precis som Anders säger, som vi ofta påpekar, nollmoms vara ett extremt viktigt verktyg, men i det långa loppet så bör man ju sträva efter en politik och som skapar förutsättningar för medier att klara sig utan stöd, så det är det förstås.
Och eftersom så mycket av de här staplarna är styrda av ett förändrat konsumentbeteende, hur snabbfotade generellt sett är, som du säger, journalistiken på att anpassa sig efter nya konsumentbeteenden?
Ja, förlåt.
Alltså det vi ser är ju att när det kommer nya möjligheter så tycker jag att jag ser. Nu är det ju podcast som är det senaste och jag tycker mig se att man hela tiden utforskar de nya tekniska möjligheter som finns. Skulle jag vilja säga.
Ja, nej, men så har det ju varit. Så har det varit de senaste, det har varit så länge och inte minst under 2010-talet. Men det har ju också inneburit att man har sprungit in i återvändsgränder och, såklart. Och det ligger i sakens natur när man skickar upp testballonger att alla kommer inte flyga.
Vilken form av journalistik tror ni på den här nya marknaden som inte är så ny längre, men den rörliga marknaden som finns? Vilken form av journalistik vinner långsiktigt?
Jag kan börja med det. Jag tror att alltså tittar vi på en tidning som Dagens Nyheter som ju är den som har gått längst, eller som var först i Sverige med att egentligen börja leva på läsarintäkter digitalt, så har deras journalistik ju förändrats dramatiskt, så man säger, de senaste 5-6 åren. Man skulle nog kunna bara mäta det antalet tecken per artikel i snitt. Den sexsidiga artiklar i början på nyhetsplats hade man inte riktigt för 5-6 år sedan. Och jag tror att det, dagstidningarna och inte minst lokaltidningarna behöver precis jobba med det här att utveckla vad är det faktiskt som läsarna är villiga att betala för, och ännu viktigare, vad är det som de är beredda att stanna kvar länge för. Vi hade det ju allt för lätt, får man nog säga. När jag började i dagspressen på 80-talet så var det ju ärligt talat inte jättesvårt att tjäna pengar. Det var ju otroligt lätt. Och därför gjorde man ju heller ingen som helst utveckling. Det var ju ärligt talat tråkigt att jobba på en dagstid på 80-talet. Så är det ju verkligen inte idag. Alltså på 10-talet så förändrades ju det här. Och vi har verkligen, jag tycker också att dagstidningen har jobbat otroligt mycket med utveckling de senaste 10-15 åren. För att man var tvungen till det. Och det är grunden ju förstås jättebra. Och jag tror att jag har varit ute och pratat om min bok vid ett par tillfällen, och det är fantastiskt att jag har själv som journalist slagits för att vi liksom måste lyssna på läsarna. Ända sedan 80-talet så har jag velat liksom få en ökad dialog med läsarna för att förstå vad de faktiskt vill ha. Jag startade Dagens Medicin, så byggde vi undersökte varje nummer i 2 år för att se vad det faktiskt var som de var villiga att öppna tidningen för. Och det där ville ju normalt journalister inte ens höra talas om. Alltså vi startade Dagens Medicin i 5 länder. Vi kämpade i varje land för att de ens skulle göra en fokus för att liksom fråga läsarna vad de tyckte. Idag så när jag kommer ut och hör liksom unga journalister så argumenterar de ju självklart utifrån siffror hela tiden. Mm. Vi kan förstås skriva om det där någon har en idé att man ska skriva på ett visst sätt. Men då har vi kastat, ingen läser det. Och det är inte det som får folk att prenumerera. Men den typen av resonemang hade liksom inga journalister för 20 år sedan. Idag har liksom alla, eller väldigt många journalister i alla fall, en förståelse för att vi måste utveckla hela tiden det vi gör i nära dialog liksom med våra läsare. Så att vi förstår vad de faktiskt är villiga.
Tidningar har ju varit nischtidningar, man får säga så. Men den klassiska dagstidningen var ju ursprungligen, eller på 70-, 80- och 90-talet, ett torg kan man säga, där man fick allt. Man fick nyheterna förstås, men man fick familjeannonserna, man fick bioannonserna, man fick sporten, man fick börsen, man fick precis allt. Men vad tidningen måste fokusera på nu är ju att hitta sin USP, för att flera av de här delarna har ju flyttat ut i andra kanaler. Och USPen är ju den riktigt goda journalistiken, för den gör ingen annan. Och det är ju dessvärre just den delen i tidningen som är det kostsamma att producera.
Och de här nya formerna, du flaggade igår för att du trodde på videobaserat berättande.
Ja, eller det har ju gått väldigt bra för video och storytelling i allmänhet i video. Om man tittar på hur reklammarknaden utvecklas, så har det varit en stark.
Och var tror du då? Det här är nästan en ledande fråga, men jag ställer den ändå, det är en ledande fråga. Var finns utrymmet för den nya annonseringen inom journalistiken?
Ja, men jag tror ju att om vi tittar på den annonsering som liksom tar fatt i och fångar upp de nya beteenden som konsumenterna har, där finns liksom ökningarna. Och det har ju varit inom liksom, till exempel då storytelling och inom video och inom podcast. Där fångar vi verkligen upp ett nytt liksom, beteende hos konsumenterna. Och inte minst sånt som kan visa sig stödja e-handel också. Det kanske är svårare för journalistiken att arbeta med, men det är ju också sånt som idag har utvecklats väldigt väl. Det är ju en nära symbios kan man väl säga mellan framförallt många nya bolag som har kommit, och framförallt kanske det här gäller 2021 också, men många nya bolag som utvecklas som haft under 2021 ganska mycket pengar, och man har varit digitala, och det har handlat om att man ska föra fram, hitta nya kunder eller och så på liknande, och då har man valt att använda sig av digitala medier i stor utsträckning. Där har vi liksom, där ser man ju väldigt tydligt en symbios mellan de här nya bolagen och hur de vill jobba med digital marknadsföring för att främja sin e-handel.
Sen är det väldigt lätt när man ser alla siffrorna här att bli förtjust i podcast för att de ökar så mycket. Det var 5-6%, men hur mycket står de av den totala marknaden?
Är det, ja, det är nästan ingenting, är det 1% eller någonting. Men det har man ju märkt, vi märker ju det, att det är på agendan och det är mycket frågor om det här med podcast. Och det är ju en publicistisk produkt som är spännande och många vill veta mycket. Det är en rolig produkt, och framförallt liksom folk i kanske vår ålder som lyssnar mycket, upplever vi frågar mer än unga.
Där kände jag att jag fick en naturlig och någorlunda positiv avslutning, för nu är det dags att avsluta det här seminariet. Och då vill jag förstås flagga för att ni kommer kunna ladda ner Madeleines presentation på vår hemsida mediestudio.se, och där kan ni också se seminariet i efterhand om ni vill höra Madeleine och er andra pedagogiska förklaringar. Där kan ni också se våra tidigare seminarier. Förra veckan hade vi till exempel ett seminarium